Du lyssnar på Jag ger mina tårar av Merija Mäki i översättning av Mattias Huss, inläst av mig, Stina Ekblad. Del 1, 1942. Kapitel 1. Min stövel sjönk ner i den regnblöta jorden och gyttjan trängde in genom hålet i tån. Soldaten lutade sig ner från lastbilsflaket och räckte mig min ryggsäck. Hans ansikte såg skrämmande ut i vargtimmens blånande ljus. Regnet hade blött ner ryggsäckens tyg och gjort den tung. Jag drog på mig den och kastade en blick över axeln mot stabsbyggnaden. Soldaten hjälpte även handarbetslärare Lyti Ledes att komma ner från flaket bredvid mig. I nästa ögonblick gasade armébilen vidare. Däcken stänkte ner min kjol med lera och det tjocka ylletyget sög i sig gyttjan. Ledes kastade en blick på resultatet. Larja får låta det torka tills det börjar spricka upp. Först sen ska hon skrapa loss fläckarna, instruerade hon. Hon höll upp sitt eget kjoltyg och strök med pekfingret över stänket längst upp på follen. Så här i maj luktade marken av fjolårslöv och vildkatters fräna urin. Lastbilen avlägsnade sig snabbt. Däcken lämnade djupa fåror i marken och björkkvistarna som fästs på bilen som kamouflage darrade mot flakets sidor. Långt borta i öst donade kriget till och jag hukade mig ner med överkroppen. Soldaten på flaket hade sagt att det var omkring 5 mil från Vittele till frontlinjen. Ändå hade 2 lottor på tåget pekat ut genom fönstret och pratat om 15 döda i gårdagens bombningar redan när vi passerade Pitkäranta. Ledes såg på mig med dimmig blick. Vårt tåg hade avgått från Helsingfors igår morse. Om ett par timmar skulle det vara morgon igen. Det hade känts ensamt att gå av på Vitelles hållplats med bara Ledes som sällskap när vårt tåg fortsatte mot Äänislinna. Det var inte långt från hållplatsen till staben, men Ledes hade krävt att få åka med lastbilen som passerade oss. Mitt livs första biltur hade inte känts det minsta omvälvande, inte ett dugg stadigare än en hästskjuts, vilket jag alltid hade föreställt mig. Jag kände smaken av besvikelse och den alltför korta nattsömnen i munnen. Jag försökte torka av lerfläckarna på kjolen fast den Ledes hade avrått mig. Fläckarna drogs ut till långa strimmor. På samma sätt stänkte allt det kletiga och osande inom mig ut och blev synligt. När vi kom till Vittele hade min rädsla först bara varit ett stänk, men nu började den dras ut till långa stråk. Snart skulle den bli till en göl som dränkte mig helt. Snart skulle jag få se hur familjemedlemmarna som blivit kvar i Suurmäki hade blivit behandlade. Här i operationsområdet kunde ockupationsmakten ha gått hårt fram med dem. De kunde också ha nyheter om vad som hänt med de familjemedlemmar som förts bort österut för länge sedan. Livsorden i min mage bultade av ängslan. Att ingen svarat på mina brev hem under hela våren var ett dåligt tecken. På lärarlägret i Mieslahti hade det varit klokast att hänge sig åt arbetet och inte tänka på familjen. Även om det inte längre gick någon nationsgräns mellan Finland och Olonets-Karelen så hade jag inte kunnat åka hem från lägret. Det var just det som gjorde min hemlängtan så smärtsam, att jag inte kunde återvända fastän jag ville. Ett halvår på lägret räckte för att lära mig att saknaden var som vinden. Den kunde kretsa i cirklar.